Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du Lin, kommer du ihåg hur du kände när vi pluggade på universitetet? Alltså när vi gick sista året och vi snart skulle ut i arbetslivet?
Ja, alltså jag var så nervös, kommer jag ihåg. Och det kändes så himla stort på något vis. Alltså från att man hade pluggat och gått på lektioner till att man egentligen slänger sig ut i det osäkra. Hur hittar man ens ett jobb liksom?
Men eller hur? Jag kände likadant. Jag var så här, kan man ens någonting? Nej, det är så läskig tid och vi är så glada över att vi har ett betalt samarbete med Unionens student som hjälper dig från studier till jobb. De har då nämligen en riktigt bra tjänst som kan hjälpa till med övergången mellan plugg och jobb.
Oh, berätta!
Jo, men Unionens student har då en tjänst som heter Yrkesradan som är en unik tjänst för högskolestudenter som inget annat fackförbund eller organisation erbjuder.
Okej, det låter ju väldigt intressant, men vad gör den?
Jo, men det hjälper då dig som student att utforska olika yrken som passar ihop med din utbildning och examen. Och förutom det så visar den dessutom medianlöner och hur framtiden ser ut för varje yrke. Alltså så himla bra.
Ja, det måste ju spara jättemycket tid, tänker jag.
Verkligen, och bara några knapptryck bort kan du då få en lista över lediga jobb som passar just dig som är nyexaminerad.
Ja, men det är perfekt att ha ett sånt stöd när man ska ut i arbetslivet.
Men eller hur? Så till dig som lyssnar, använd Unionens students nya tjänst Yrkesradan och upptäck allt du kan bli efter examen. Den kostar då ingenting att testa och du hittar den via unionen.se/yrkesradan.
Ja, men det kan ju inte bli bättre, och stort tack till Unionen student. För ett tag sedan så pratade vi om att allt inte är som man tror. Och jag skämde ut mig själv totalt när jag berättade om min felsjungning till barnvisan En sockerbagare. Och nu är jag tillbaka med en ny grej.
Åh nej, vad är det nu då?
Alltså det här vet du om, det var faktiskt du som berättade detta för mig. För jag har hela mitt liv fram tills bara för några år sedan trott att orkidéer är livsfarliga. Alltså de är så giftiga. Peta inte på dem för då kommer du dö, typ.
Ja, jag kommer ihåg det. Vi var ute på restaurang och du fick orkidé på din mat. Och du bara, de har lagt orkidé på min mat. Jag bara, jag hade trodde att du skulle dö.
De vill mörda mig. Men nej, jag har ju fått förklarat nu i vuxen ålder att det var ju mina satans föräldrar. Och ja, nu blir ni roastade, Pia och Stefan, som sa att orkidéer är så giftiga för att jag som barn då inte skulle peta på dem och förstöra blommorna.
Alltså, jag älskar det. Det är så roligt. Ja, alltså ibland så är det ju inte riktigt som man tror. Och i betalt samarbete med Tre så vill vi berätta att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning. Och det gäller då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Gå in på tre.se och läs mer om hur de bygger ut sitt nät.
Så kom ihåg barn, orkidéer är inte giftiga. Det är dina föräldrar som vill att du låter blommorna vara i fred. Och stort tack till Tre.
Den 19 maj 1977 håller 20-åriga Colleen Stan på att lyfta från Eugene, Oregon till Westwood i norra Kalifornien. Hon ska nämligen överraska sin kompis på hennes födelsedag. Colleen är snart framme. Det är bara 10 mil kvar av resan. Och enligt henne själv så är hon en ganska van lyftare. Lite av en expert faktiskt. Hon har redan tackat nej till två lite suspekta bilar som erbjudit henne skjuts. Men så stannar en blå skåpbil. Ett ungt par, deras 8 månader gamla baby, sitter i bilen. Colleen känner sig lättad. Det här är ju något seriöst. De här verkar trygga. Kvinnan frågar var hon ska någonstans. Och Colleen svarar till Westwood. Då ska vi åt samma håll. Hoppa in, säger mannen. Colleen hoppar in i bilen. Men vad hon inte vet är att paret har letat aktivt efter liftar och kidnappa. Det här är början på ett 7-årigt helvete.
Jag heter Jenny.
Jag heter Lin.
Nu börjar spöktimmen.
Ja, så länge slappnar jag oss inte, för nu är vi tillbaka med 3 extra avsnitt här. Jag tycker att det känns skönt att inte riktigt dra igång säsongen än, för det känner man sig inte riktigt redo för. Men att ändå få släppa något, det är ju jättekul.
Ja, jag tycker 3 månader är ju lite för lång tid alltså.
Mm, verkligen, då har man riktigt mycket abstinensen.
Ja.
Då vill man lära sig något nytt, man vill prata om något nytt.
Ja, men faktiskt. Så det är skönt att vi fick de här 3 i alla fall.
Ja, verkligen.
Som en liten tease inför säsong 6.
Ja, precis. Och idag blir det ju ett favoritavsnitt. Och kidnappningar är ju alltid jättekul att göra, men det är ju alltid väldigt tungt. Alltså bara ditt intro här var ju jättetungt.
Ja, det är ju det. Men sen samtidigt så är det ju väldigt spännande.
Exakt.
På något sätt. Men det är ju såklart hemskt. Och vi vill ju varna redan nu för att det kommer hemska grejer i det här avsnittet. Så är du känslig så kan vi höras igen nästa vecka. Annars kan du fortsätta att lyssna. Men jag tänker att jag börjar prata om ett fall som ni har önskat så länge att vi ska prata om. Alltså jag vet inte hur många tips vi har fått in om den här tjejen.
Nej, det har varit från första kidnappningsavsnittet så har det här trillat in ju.
Ja, det här är ju fallet som heter Colleen Stan och det är hon som i medierna har blivit kallad för The Girl in the Box, alltså flickan i lådan. Och som jag läste här nu innan introlåten så har ju Colleen, hon har ju hoppat in i den här bilen med det här paret. Och det här paret är då 23-åriga Cameron Hooker och 19-åriga Janice Hooker och de är ju då gifta och har ett barn ihop.
Det är ju lite speciellt för många kidnappningsfall som vi har pratat om, då har det varit väldigt stor åldersskillnad på förövaren och den kidnappade och det är det ju inte här då ju.
Nej, det är det inte. De är väldigt unga.
Mm, verkligen.
Vilket ju också gör att Colleen litar på de här.
Ja, såklart.
Och att de har en liten bebis, och hur skulle hon kunna veta liksom, att men, de har letat efter någon och kidnappa?
Ja.
Men i alla fall, Colleen vet ju inte detta nu när hon sätter sig i bilen. Men direkt när hon hoppar in så rivstartar bilen och de här två börjar fråga henne om hennes liv. Cameron, alltså mannen, han kollar väldigt mycket på Colleen i backspegeln hela tiden. Lite så här creepy. De stannar vid en mack och Colleen går in på toaletten och där har hon berättat i väldigt många intervjuer att hon liksom hör en röst i huvudet och en magkänsla som säger att hoppa ut genom fönstret och fly och se det aldrig om för att det här är inget bra, gå inte tillbaka till bilen. Men såklart så lyssnar hon ju inte på den här magkänslan och den här rösten så några minuter efter att hon går in på toaletten så går hon ju tillbaka till bilen igen. När de börjar köra igen så svänger Cameron plötsligt in på en avskild väg och sen så stänger han av motorn. Janice tar med bebisen och hon och Cameron kliver ut ur bilen. Sen kommer Cameron tillbaka och knivhotar Colleen. Han trycker upp en kniv mot hennes hals. Han frågar henne, ska du göra det jag säger till dig? Och då tänker Colleen att shit, den här mannen kommer döda mig och hon säger såklart ja. Hon får handklovar på sig och ögonbindel och sen tar Cameron fram en trälåda som har legat bredvid Colleen i baksätet. Och det här är en ganska stor och tung trälåda som har gångjärn och hål för huvudet. Och du som har Acast kan se den här bilden på lådan nu. Så hon får på sig den här lådan och den väger ungefär 10 kilo så den är ju väldigt tung. Och den blockerar allt ljus och allt ljud.
Men så den här lådan sitter bara över hennes huvud då?
Ja, precis.
Okej. Okay. Mm.
Sen körs hon till det här parets hus i Red Bluff i Kalifornien. De leder ner Colleen till källaren och tar av henne alla hennes kläder. Hon tvingas upp på en kylbox och sen så låser de fast henne i ett rör i taket. Helt plötsligt från ingenstans så sparkar Cameron undan den här kylväskan, så hon liksom dinglar fritt i de här handfängslen. Så hela hennes tyngd är ju på hennes handleder. Och det här är otroligt smärtsamt, och helt plötsligt så får hon ett slag från en piska. Och då är det Cameron som piskar henne. Han säger till henne att hon ska hålla käften, och sen så håller de på så här i några timmar. Sen lämnar han henne på golvet, fastkedjad till den här kylboxen med den här lådan över huvudet. Samtidigt så har ju familjen börjat bli jätteorolig, för det är, hon har ju liksom inte kommit fram till den här kompisen. Ingen vet var hon är någonstans. Så familjen börjar ju leta, de letar på den här vägen som hon skulle ha tagit. De letar liksom alla städer på väg till Westwood, men de hittar ju ingenting överhuvudtaget. Den här tortyren av Colleen fortsätter i flera dagar. Hon blir slagen, elchockad, piskad, bränd. Men hon blir inte våldtagen, vilket är väldigt ovanligt, tycker jag i alla fall.
Ja, verkligen. Framförallt jämfört med, igen, de som vi har pratat om tidigare.
Ja.
Annars tycker jag att det här att han hänger upp henne är ju väldigt likt Ariel Castro.
Ja.
Som också plågade Michelle Knight väldigt, väldigt mycket.
Ja,
och det pratade vi om i vårt första kidnappningsavsnitt.
Mm, exakt. Ja, och det är ju lite ovanligt, och Cameron och Janice berättar det för Colleen, att de har liksom kommit överens om att Colleen inte skulle bli inkluderad i något sexuellt. Och Janice säger att Colleen är där för att bespara Janice smärta. Och att Cameron då har väldigt grova bondage-fantasier, och han har innan använt Janice för att uppfylla dessa. Så istället för att plåga sin fru så kidnappar de en tjej och plågar henne istället.
Gud vad jag refererar tillbaka nu hela tiden, men det är alltid så konstigt i de här fallen som vi har pratat om innan, när det är en kvinna som är med på det också, tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Att de har blivit så hjärntvättade av mannen.
Ah.
Hans fantasier liksom.
Mm.
Nu ska vi göra detta för din skull.
Ja, ah, och att ett barn är med i bilden här också.
Ja. Men istället för att våldta henne så torterar de henne, och det här paret har ibland sex bredvid Colleen. För att han förmodligen blir upphetsad och kallar ner frun och bara så här, vi måste ligga nu typ. Efter några dagar så börjar Colleen höra hur det är någon som börjar såga och spika. Så hon börjar vara lite såhär, okej, vad är det som händer? Och det får hon veta någon dag efter. Det man då har byggt i några dagar, det är en stor trälåda. Och den är 2 meter lång, 75 centimeter bred och 50 centimeter hög. Och den har dubbla väggar och är omöjlig att ta sig ur. Och den här lådan kommer från och med nu vara Colleens hem 23 timmar om dygnet.
Så det är som en kista typ då?
Ja, i princip. Det är så den beskrivs i alla fall.
Gud vad hemskt.
Ja, det är jättehemskt. Och där i den lådan så har hon en sovsäck. Och när hon får komma ut så är det ofta på kvällen. Och då är det för att få vatten och mackor. Och sen direkt efter att hon har fått vatten och mackor så blir hon torterad.
Åh, alltså jag får så mycket klaustrofobi av tanken på att ligga i en låda hela tiden.
Ja. Det låter nästan för stört för att vara sant.
Ja, verkligen.
Men det här är en tjej som faktiskt har upplevt detta på riktigt.
Jag tänker alla hennes muskler och allting måste också ha förtvinat helt.
Ja, det berättar hon om i ganska många dokumentärer också.
Ja.
Efter ungefär 3 månader så får hon äntligen duscha i alla fall. Och det här får hon göra en gång i månaden, och dessutom borsta sina tänder. Ungefär nu så får hon skriva på ett kontrakt. Och det här är ett kontrakt att hon ska vara det här parets slav, och hon vill ju såklart inte detta. Men Cameron hotar henne att om du inte går med på detta så kanske vi inte får ha kvar dig. Och då kommer du lämnas över till någon som är ännu värre än vad vi är.
Det är ju också en klassiker. Mm. Det finns någon som är värre än mig. Du har tur att du är hos mig.
Gud, och det säger han ju hela tiden. För att han menar ju då att han är medlem i någonting som kallas för organisationen. Och det här är en organisation för folk som har slavar. Och han säger då att Colins familj buggade och övervakade. Och om hon försöker fly så kommer de skada familjen.
Oh, gud, vilken hjärntvätt.
Ja. Men det är ju det här klassiska som du säger, att det är liksom, det finns någon annan. Fly inte, för att då kommer vi skada dem du älskar. Men från och med nu så får hon i alla fall heta K av någon anledning. Hon måste gå med på allt som Cameron säger, och i och med detta så får hon mer och mer frihet och hon börjar till och med få kläder på sig. Men däremot så har Cameron börjat att våldta henne. En tid senare så flyttar allihopa till en husvagn, och när de flyttar till husvagnen så blir Colin instängd i en trälåda under vattensängen. Och precis som innan så är hon instängd här större delen av dagarna, och när hon väl tas ut så blir hon ju våldtagen och torterad. Men hon har börjat få städa lite och diska i alla fall i den här husvagnen. Så hon får ju någonting annat att göra. Och de börjar bygga någonting som Cameron kallar för hålan, vilket är i princip ett rum som ska byggas under skjulet på baksidan. Och det här är ju då för att han vill ju såklart ha fler framtida slavar.
Men usch.
Ja, det räcker inte med en tjej, utan han ska ha jättemånga.
Ah.
Men genom att hålla sig lugn och gå med på allting som det här paret säger så blir Colin belönad. Efter 3 år, alltså 1980, så får hon ringa till sin familj. Men hon får inte säga någonting mer än att hon mår bra och sånt. Och familjen börjar tro att hon är med i en sekt. Vilket gör att de väljer att inte kontakta polisen. För att de tror att om de kontaktar polisen och sätter igång någonting så kommer Colin aldrig höra av sig mer. Några månader senare så får hon till och med hälsa på sin familj och dyker upp utanför dörren en dag.
Oj!
Ja. Och då kommer hon tillsammans med Cameron, och familjen tar till och med en bild på dem tillsammans.
Nej!
Jo, och om du har IK så kan du se den bilden nu.
Men hon måste se helt nedgången ut.
Ja, familjen säger ju det, att hon är väldigt smal och liksom urmärglad, eller vad man ska säga.
Mm.
Men de tror ju som sagt att hon är med i en sekt, och de vågar liksom inte pressa henne för att de är rädda att hon ska bli förbannad och försvinna för gott.
Åh, alltså den känslan att sitta framför sin familj och inte våga säga något.
Med sin kidnappare. Och hon säger det i jättemånga intervjuer och så, att hon var så nära att bara säga en groda. Att det bara så här, jag är kidnappad. Så. Men hon vågar ju inte. Och det är här jag blir så jävla förbannad, som vi har pratat om i nästan alla de andra kidnappningsavsnitten. När folk börjar blama den som är kidnappad. Och bara, varför sa du ingenting? Du har drabbats av Stockholmssyndromet. Man bara, fast nej, det har de ju inte. De tror ju att, alltså, har man blivit så psykiskt liksom nedtryckt och hjärntvättad, och du vet ju inte ifall det finns någonting som heter organisationen. Folk är ju sjuka i huvudet liksom.
Mm.
Så hon vet ju inte ifall de kommer döda hennes familj eller inte. Så det är därför hon inte vågar göra någonting.
Nej, såklart. Det tror jag. Jag hade nog inte heller vågat det, tror jag.
Nej, då ska man veta att det kidnapparen säger är sant eller inte.
Ja.
Men efter det här besöket i alla fall så får hon komma tillbaka till lådan igen, och det är i princip så här hennes liv ser ut från och med nu.
Har hon sagt någonting om hur hon fördrev tiden i den här lådan?
Hon har sagt väldigt mycket att nu i efterhand att hon inte vet hur hon kunde stå ut.
Nej.
Men att hon på något sätt liksom gick in i sig själv, och att hon litade väl väldigt mycket, alltså hon var ju väldigt religiös, väldigt kristen.
Ja.
Så jag tror att hon liksom fann väldigt mycket hopp och liksom tröst i Gud och så.
Sen sov hon ju säkert jättemycket också.
Ja, förmodligen. Men i alla fall 1983, när det har gått 6 år, så börjar Janice, alltså frun, hon börjar släppa ut Colleen mer och mer när Cameron är på jobb. Och de börjar inte bli vänner, men börjar umgås ganska mycket, för att de, som jag precis sa, de delade den här kristna tron och de läser Bibeln väldigt mycket ihop. Colleen får till och med följa med Janice till kyrkan ibland. Men nu börjar Janice få lite kalla fötter, så när 7 år har gått, alltså 1984, så börjar Cameron dels snacka om att han vill ha Colleen som en andra fru, men även att han vill kidnappa fler slavar. Och nu får Janice nog, och hon berättar för Colleen att nej, det finns ingen organisation. Och sen hjälper Janice Colleen att fly. Och Colleen berättar att hon ringer till Cameron från en busstation och säger att jag drar nu och du kan inte stoppa mig.
Nej, vad cool.
Och han blir jätteupprörd, såklart. Sen återvänder Colleen till sin familj. Samtidigt så går ju Jenny såklart till polisen och Cameron grips. Han åtalas för sexuella övergrepp och kidnappning, och Janice vittnar då emot honom utan risk för eget straff. Hon blir alltså skyddad, kan man säga. Vilket jag egentligen tycker är stört.
Det är väl säkert så här, jag lovar att prata om jag slipper hamna i fängelse, annars pratar inte jag.
Exakt.
Och vad ska poliserna göra då, tänker jag?
Ja.
Om de verkligen behöver ett vittne, liksom.
Ja. Ja. Man ville ju dock att hon skulle få något straff.
Ja, gud, ja, verkligen.
Men Cameron döms i alla fall till 104 år i fängelse. Efter allt detta som Colleen har gått igenom så har hon såklart kroniska rygg- och axelsmärtor. Hon har gått jättemycket i terapi, hon har gift sig och fått barn, så det är jättefint. Hon har utbildat sig och just nu så hjälper hon utsatta kvinnor.
Och det är så många tjejer och kvinnor som har varit kidnappade som gör det. Det är så himla fint.
Det är jättefint att de inte är så här: jag, min sann, ve och fasa, jag har varit med om det här.
Nej.
Nu ska jag straffa allt och alla. Utan det är så här: hur kan jag hjälpa andra som är utsatta, oavsett vad det är för någonting.
Mm.
Liksom.
Mm. Men jag måste bara fråga, så hon bara dök upp typ utanför sina föräldrars hus?
Ja.
Åh gud.
Ja.
Det måste ha varit världens chock för föräldrar. Vilket, alltså nu menar jag inte att de ska ha det, men vilket dåligt samvete du måste ha som förälder om det är så här: du satt i mitt vardagsrum för ett tag sedan med din kidnappare och jag fattar inte.
Mm.
Alltså man måste tänka så.
Ja. Alltså, ja. Nej, man vill ju liksom inte blama någon överhuvudtaget. Men hade det varit mitt barn så hade jag typ, alltså, ruskat barnet och bara, vad fan har du varit någonstans?
Mm.
Jag har varit så orolig för dig.
Ja. Fast man förstår i samtidigt här att man är rädd att stöta bort barnet mer.
Jo.
Och jag tänkte, om han då var så superövertygande typ.
Ja, förmodligen. Det var han säkert.
Men det här barnet som Janice och Cameron hade, vet man hur det har reagerat på Colleen under alla de här åren?
Alltså, Janice och Cameron fick ett barn till.
Ja.
Och Colleen, ibland så satt hon barnvakt åt de barnen. Men barnen visste ju inte att det är tanten som bor under sängen. Utan det var liksom deras barnvakt.
Ja, de visste alltså inte att mamma och pappa har någon under sängen?
Nej.
Nej. Ja, men det här var ju verkligen ett klassiskt kidnappningsfall, ett sånt vi har pratat om många gånger. Det är så hemskt att det har hänt så otroligt många. Det finns ju så många sådana här fall. Men jag tänkte faktiskt prata nu om en annan typ av kidnappning som vi inte har pratat om innan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Joy White är bara 16 år gammal när hon 1987 får veta att hon är gravid med sitt första barn. Pappan är hennes dåvarande pojkvän, den 22-åriga Carl Tyson. Joy gjorde direkt klart för sin kille att hon vill behålla barnet. Och efter att den första chocken och oron har lagt sig hos Joys mamma så stöttar hon sen sin dotter under hela graviditeten. Det blir en lång graviditet och när Joy den 15 juli har gått 2 veckor över tiden så får hon nog. Hon ger sig ut på gatorna i Harlem, New York och promenerar och promenerar. Och det fungerar. Förlossningen drar igång. Carl kan knappt beskriva känslorna han får första gången han ser sin dotter. Tänk att han ska få uppfostra den lilla fantastiska varelse. Tänk allt de ska hitta på ihop. Han längtar redan efter första gången han ska få ta med henne till parken. De bestämmer sig för att döpa henne till Carlina Renee White. Carlina för Carl och Renee eftersom det är Joys andra namn. De får ta med sig lilla Carolina hem till Joys mamma. Alla tycker att hon är alldeles perfekt. De kan bara stå där och kolla på henne i flera timmar. Vilken vacker liten flicka. Men så blir Carolina sjuk. Kvällen den 4 augusti så får hon hög feber och Joy och Carl skyndar till sjukhuset Harlem Hospital med den då 19 dagar gamla bebisen. Läkarna berättar att hon har fått i sig vätska under förlossningen och nu har en infektion. De behöver behålla henne på sjukhuset ett tag. Joy är helt utom sig av oro. Hon hamnar sittandes, gråtande i korridoren på sjukhuset. En sjuksköterska sätter sig bredvid henne för att trösta henne. Joy berättar vad som har hänt och kvinnan svarar att allt kommer bli bra och räcker henne näsduk. Det har varit en lång dag för de unga föräldrarna. Och Joy bestämmer sig för att åka hem en sväng för att tvätta av sig och försöka få lite vila. Carolina är ju trygga händer på sjukhuset. Joy lyckas somna, men hon får bara sova en kort stund. Strax vaknar hon av att 2 poliser knackar på dörren. Carolina är borta. någon har kidnappat Joys bebis.
Åh, fy fan, vad hemskt.
Mm. Verkligen.
Så någon har tagit henne från sjukhuset?
Ja, exakt.
Åh, gud.
Ja, alltså det här måste ju vara alla föräldrars värsta mardröm.
Ja. Åh, fy fan. Mm. Ja. Detta är ju en ny typ av kidnappning som vi inte har pratat om innan.
Nej.
Innan har vi ju mest pratat om liksom, när de har varit lite äldre och att de har blivit tagna.
Ja, exakt. Och då har de ju också blivit tagna av ett annat syfte.
Mm.
Men här nu i alla fall så ringer Joy Carl såklart direkt och båda skyndar till sjukhuset. När de kommer dit så är det ju massa poliser överallt och även alla som har jobbat är där och ingen vet någonting. Men då kommer Joy ihåg den här sjuksköterskan som har tröstat henne och hon är inte där. När Joy börjar beskriva den här kvinnan så är det många som har sett henne där och framförallt så har hon hängt mycket på BB. Besökarna har trott att hon har jobbat där och personalen har trott att hon är någon förälder eller volontär. Men hon har alltså varit klädd som sjuksköterska men är inte en av dem.
Men gud, vilken störd person.
Ja. Och man tror ju att hon har hängt där väldigt länge och bara väntat på rätt tillfälle helt enkelt. Polisen söker överallt i och runt sjukhuset, man släpper bilder på barnet men man hittar ingenting. Och ett av de största problemen här på 80-talet det var just att sjukhusen var inte förberedda på att något sånt här skulle kunna hända. Så det var flera spädbarn som kidnappades på sena 80-talet då, för att de helt enkelt inte hade rätt rutiner eller så. Och nästan alla de här kidnappningarna hade samma mönster och det var att det nästan alltid var en kvinna som kidnappade barnen. Men samtidigt som alla letar i New York så är det då en ung kvinna som går av tåget i Bridgeport, Connecticut. I sin famn så har hon då ett litet barn. Det här är då bara cirka 10 mil nordöst om New York City där det här spädbarnet hade kidnappats. Bridgeport är då den här kvinnans hemstad, men hon har inte varit där på några månader utan hon har åkt därifrån. Och när hon åkte därifrån så trodde hela hennes familj att hon var gravid. Så när hon nu kommer tillbaka med ett spädbarn så är det ingen som tycker att det är konstigt. Den här kvinnan heter då Anne Pathway. Och hon stämmer in perfekt på den profilen som poliserna sen gör av henne. De flesta kvinnorna som kidnappar spädbarn är ju kvinnor som själva har fått missfall eller har förlorat ett barn. Det som skiljer det här kidnappningsfallet från de vi har pratat om tidigare det är att de här kvinnorna brukar ta väldigt bra hand om det här barnet. De kidnappar alltså inte barnen för att skada dem utan för att de vill ha barnet.
Det är ju lite märkligt att män kidnappar personer för att så här dominera och våldta och liksom tortera.
Mm.
Medan det verkar som att kvinnor kidnappar för att de vill ta hand om någon.
Mm. Dock så brukar de här kvinnorna vara väldigt manipulativa. För ofta så är det som ligger bakom kidnappningen att de vill behålla en partner i en relation.
Mm-hmm.
Så att det inte alltid behöver handla just om att de har en önskan att ha ett barn. Utan vill manipulera någon till att stanna. Och så är fallet med Anne. Anne vill då behålla Derek Nance som är en lokal knarklangare och hon ska då ha varit gravid med hans barn men fått flera missfall. Så Anne lurar nu i Derek att det här är hans barn och hon kommer tillbaka med spädbarnet. Hon döper då om den här flickan till Nedra men familjen kallar henne för Neri. Som jag sa så kommer hon hem till en familj och det är en väldigt stor familj. Det är jättemycket kusiner och sådär som bor nära men det är alltså ingen som misstänker något. Neri växer då upp med alla de här kusinerna. Hon blir liksom känd i familjen för att vara underhållaren. Det är ofta hon som uppträder mycket. Hon övar danssteg med kusinerna. Och när Neri då inte är med sina kusiner så är hon hemma med mamma Anne. Och i flera år så är det bara de två. Men när Neri är 11 år så får hon en lillebror också. Enligt Neris kusiner så är Anne en väldigt kärleksfull mamma. Hon såg alltid till så att Neri hade allt hon ville. Men hon kunde även vara väldigt sträng och hade väldigt strikta regler. Förutom det så var det väl lite ostabilt det här mamma måste man väl ändå säga. För att Anne arresteras 3 gånger. Det är 91, 93 och 97 för då droginnehav. Under den här tiden så får då Neri bo hos Annes mamma. Och Neri vet då inte varför hon bor där utan hon tror att det är för att hon skulle få gå på en bättre skola. För att hennes mormor då bodde på en bättre adress så att hon automatiskt blev satt i en lite bättre skola.
Som sagt så har Yuneri inget släktband till alla sina kusiner, sin vad hon tror är mamma eller den hon tror är hennes pappa. Och när hon blir lite äldre så börjar hon fundera lite på det och ifrågasätta det lite. Varför är jag så sjukt olik alla som jag är släkt med? Men en period så tror hon bara att hon då är väldigt lik sin pappa. Och hon tror inte att Derek är hennes pappa, utan att Anne har ljugit om det. Men hon ifrågasätter aldrig någonsin att Anne är hennes mamma. Samtidigt som allt där händer och när det är lyckligt ovetande så lever ju Joy och Carl i en mardröm. De saknar ju såklart sin dotter så sjukt mycket. Joy ställer genom årens lopp upp i väldigt mycket intervjuer och i media och så för att försöka hålla det här fallet i rampljuset. Men det blir ju ett cold case och glöms ju bort lite. National Center for Missing and Exploited Children plockar dock upp det här och de tar då bebisbilden på Carlina och utvecklar den så att man ska se hur hon ser ut under årens lopp, precis som man brukar göra på alla barn som försvinner. Så att mamma Joy ger ju aldrig någonsin upp om att hitta sin dotter igen. Det är 2005, Neri är nu 17 år och då får hon veta att hon är gravid. Problemet är att hon inte har någon sjukförsäkring. Och det är ju någonting hon måste ha för att kunna få den vården hon behöver nu när hon är gravid. Hon frågade om mamma Anne, vart är mitt födelsebevis, vilket ju hon behöver för att ansöka om försäkring. Mamma Anne säger i alla fall att hon ska fixa det och Neri får ett födelsebevis. Så hon går till ett försäkringsbolag. Och de säger att, vad är det här? Det här är fake. Försöker du lura oss? Så nu helt plötsligt så måste ju Anne svara på väldigt många frågor. Det är för det första försäkringsbolaget som vill veta, vad är det här för bluff? Och Neri vill ju veta varför hon inte har något födelsebevis. Neri berättar i alla fall i en dokumentär som jag har sett om den kvällen då, där Anne skulle förklara varför hon har fejkat hennes födelsebevis. Då kom mamma Anne hem från jobbet på kvällen, hon kom in i Neris rum och satte sig då bredvid sin dotter på sängen. Anne sa då att jag är ledsen och sen började hon gråta. Hon sa, jag är ledsen, jag önskar att jag hade kunnat berätta för dig. Och sen berättar hon att jag är inte din mamma, din mamma övergav dig när du var liten.
Wow, vilken jävla chock alltså.
Ja, verkligen. Och det blir en chock för hela den här familjen som ju bor så tätt där. Och de börjar ifrågasätta varför Anne har hållit inne på det här så många år. Varför hon inte bara berättat det här? Men för hela Pettway-familjen så spelar ju inte det här någon roll. Utan de är ju fortfarande så att du är ju fortfarande vår kusin och vi älskar ju fortfarande dig jättemycket. Men för Neri såklart så blir det väldigt konstigt först. Alltså verkligen så här, alltså att verkligen få det droppat på dig när du är 17 år. Men som jag sa så har Anne försökt lurat försäkringsbolag så att det blir ju utredning. Och de frågar då Anne vart Neri föddes. Anne ger dem något sjukhus, men när de kollar på det här sjukhuset så finns det inga dokument eller något som skulle visa att Neri har fötts där. De tar DNA på Neri och de tar DNA på Anne och de kan ju bekräfta det, att ja, ni är inte släkt överhuvudtaget. Men de kommer inte längre så, i och med att Anne ljuger om allting så lyckas de inte spåra vart Neri kommer ifrån. Men 2005 då i alla fall så får ju Neri en egen dotter och hon beskriver det att det här är det bästa som har hänt henne. Och det är tack vare den här dottern som hon sen kommer hitta sin riktiga familj. Vi hoppar till 2009, då flyttar Neri och dottern till i närheten av Atlanta och där bor stora delar av Pettway-familjen och Pettway-familjen är ju alltså Annes släkt. Neri ska då ha sagt att hon vill ha en ny miljö för henne och dottern. Här i Atlanta så får hon jobb som assistent på en frisörsalong. Hennes släktingar eller Pettway-familjen då beskriver Neri som en underbar mamma. Och Neri älskar verkligen sin dotter. Men alltså att se en kopia av henne själv får ju henne även att fundera på sin egen mamma och tänka på, alltså, vart kommer jag ifrån och vem är det jag är lik? Hon börjar här i Atlanta leta på internet efter ledtrådar. Och då söker hon ju på försvunna barn runt typ juli 1987. Och det här är ju någonting som hon gör helt i smyg. Och ändå det här att hon direkt söker på försvunna barn. Det känns ändå som att hon misstänker att det är kanske någonting som inte står rätt till här.
Mm, verkligen.
Våren 2010 så frågar hon då sin moster Cassandra efter hjälp. Och Cassandra vill mer än gärna hjälpa Neri att hitta sin biologiska mamma och pappa. Neri har hittills bara sökt på saknade barn i Connecticut för att det är där Anne har sagt att hon föddes. Men nu när de börjar söka ihop så söker de bredare och de läser och läser artiklar och sådär. Och så helt plötsligt så kommer då Neri över en bild på en bebis plus då en bild på hur den här bebisen borde se ut idag. Och det som slår henne är att det här är så sjukt lik min egen dotter. Neri börjar läsa den här artikeln och det är då en artikel om Carolina White. Neri visar den här bilden för Cassandra och Cassandra tycker att den är väldigt lik men att håret ser lite annorlunda ut och sådär för att det skulle kunna vara Neri. Men Neri kan inte släppa det här och hon väljer att kontakta då National Center for Missing and Exploited Children. Där förklarar hon hela situationen att hon vet inte var hon kommer ifrån, hon har inget födelsebevis och alltså ingen annan dokumentation som bevisar vart hon kommer ifrån. Och hon säger då till kvinnan som hon pratar med att jag misstänker att jag kan ha varit kidnappad som spädbarn. Så är det den 4 januari 2011. En som då jobbar på det här centret ringer då till Joy White. Joy White ska ha suttit på jobbet när hon fick det här telefonsamtalet. Och det den här kvinnan i andra änden säger det att vi tror att vi hittat din dotter. Det här är 23 år efter att hon blev tagen.
Åh gud, jag är typ illa.
Ja.
Alltså vilken jävla ångest.
Mm, verkligen. Ja, och Joy, hon vet ju typ inte vad hon ska ta vägen här. Hon lämnar ju sin bänk, gick ner, förklarar hon, och bara började skrika och gråta.
Ja.
Efter det här så får Joy och Carl då bilder på den vuxna Neri. Och det som slår båda hennes biologiska föräldrar är att hon är en kopia av Joy i den åldern. De beställer ett DNA-prov, men redan innan de får svar på det så kontaktar Neri Joy. Och hon ska då ha ringt upp Joy och när Joy svarar så säger Neri hej mamma.
Nej men gud, och jag gör risa.
Mm. Och 23 år efter att hon blev tagen på sjukhuset så får hon alltså återförenas med sina föräldrar. Återföreningen mellan Carolina och hennes biologiska föräldrar, det är som en saga. Alla är så glada, alla är så lyckliga, det är så otroligt fint. Men så kommer verkligheten ifatt Carolina. Och det som skiljer det här också från kidnappningsfall som vi har pratat om innan, det är ju att allting var bra och sen helt plötsligt så är inte allt bra längre. Mm. För Carolina, ja, eller Neri, jag vet inte ens vad jag ska kalla henne och då kommer jag tänka hur det är i hennes huvud. Jag trodde att jag var Neri och nu helt plötsligt så är jag Carolina också. Det är kaos för henne, hon vet inte längre vem jag är. Allting hon vet är ju en lögn. Och det är ju inte bara det här att det har droppats för dig att du är adopterad. Utan nu är det ju även min mamma. Alltså hon har snott mig. Min mamma är ond. Min mamma har gjort något fel. Och det blir också väldigt konstigt att ta in.
Gud, vilka jävla trust issues hon måste ha.
Mm, ja, det har hon sagt i väldigt många intervjuer. Jag kunde inte lita på någon efteråt. Jag mådde så dåligt. Och det här, jag blev helt avdomnad ett tag. Och när jag ska ha stängt in sig i sin lägenhet i typ ett år och bara suttit där och bara läst, för hon har inte klarat prata med kompisar eller någon. Det är ju också det här problemet när du har två föräldrar som, alltså de har haft en påhittad relation med sin dotter i 23 år såklart. De har ju fantiserat väldigt mycket om henne, tänkt väldigt mycket på henne och nu får de träffa en som de inte känner. Och det är väldigt lätt, har jag läst, att man då vill behandla den här vuxna kvinnan som ett barn för att de kommer ihåg henne som ett barn, men hon är ju inte det längre. Och att de måste lära sig acceptera att hon är vuxen och måste lära känna henne från början. Och förutom det så måste de lära sig acceptera att hon har en relation med den kvinnan som förstörde deras liv.
Åh gud, vilken jävla härva alltså.
Ja. Och det här första mötet mellan de biologiska föräldrarna och Carolina var, precis som jag sa, väldigt lyckligt, väldigt bra. Men sen så skär det sig mellan dem väldigt fort. Och bland annat så är det då när Anne blir gripen. För att Carolina älskar ju såklart sin mamma. Och hon vill inte att Anne ska få fängelse. Bland annat eftersom Carolina också har en 13-årig lillebror. Och då vill ju inte hon orsaka att han blir, alltså förlora sin mamma. När Carolina vittnade i rätten så ska hon bara sagt bra grejer om sin mamma, alltså för att hon skulle frias. Men å andra sidan så har du ju hennes biologiska föräldrar som hatar den här kvinnan som har snott deras barn från dem. De ville att hon skulle få det hårdaste straffet möjligt. Typ. Mamman sa det i någon dokumentär att hon ville att de skulle låsa in Anne och kasta bort nyckeln. Och det här gör ju också såklart att bli en splittring mellan dottern och de biologiska föräldrarna. Anne döms i alla fall till 12 års fängelse och Carolina tar helt avstånd från sina biologiska föräldrar. Så det blir som att de förlorar sin dotter igen. Carolina Elneri ska ha ändrat sitt namn till Carolina men sen valt att ändå kalla sig för Neri. Så det är ju verkligen två helt olika personligheter i Anne. Hon har väldigt bra kontakt med Pettway-familjen för de sa ju det direkt när det kom ut att vi älskar dig, det spelar ingen roll, du är vår familj, du är liksom vår kusin och sådär och stöttade henne vad hon än skulle göra, sa de. Neri har idag sagt att hon inte alls är arg på sin mamma, alltså Anne, för det här hon har gjort. Neri skulle inte vilja ändra någonting i sitt liv, hon ångrar alltså inte att hon blev kidnappad. För hon har ju inte haft ett dåligt liv, hon har ju varit väldigt älskad. Hon sa att jag var väldigt arg på mamma eller på Anne först, men det var mest för att hon hade dolt något för mig så himla länge. Och enligt en artikel från 2014 så skriver Neri till Anne varje vecka i fängelset, men då 2014 så hade hon inte besökt henne än. Och det är faktiskt ett superlyckligt slut på den här berättelsen, för att när det har gått ett tag och Neri har fått smälta det här lite så kontaktar hon sin mamma och pappa igen, alltså de biologiska föräldrarna. Och 2014 i den här artikeln så säger hon Neri att hon har byggt upp en relation med sin biologiska mamma och ser nu henne som sin bästa vän.
Ja, det var ju fint i alla fall.
Ja, verkligen. Jätteskönt att det ändå löste sig för dem, tyckte jag.
Ja, det här var ju en liten annorlunda take på det. Vilket vi tycker är roligt när vi spicar upp det lite.
Jag tycker det är skönt också när det är så här, någon mådde inte jättedåligt och sen så blev det ett jättebra slut.
Ja, exakt. Ibland. Det var ingen som blev torterad den här gången. Det var jävligt skönt i alla fall.
Jag håller med.
Men gå in och diskutera det här på Spöktimmen Eftersnack. Ni vet ju egentligen allt det här. Men vi säger det i alla fall, om det är någon ny som lyssnar. Sen har vi ju vår jättefina Instagram där vi lägger ut en massa extra grejer och allt sånt. Vi har en YouTube-kanal. Alltså vi är ju överallt och ingenstans.
Ja, förutom det har vi vår mail spooktimenpodcast@gmail.com. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.